Hej alla fotbollsvänner och välkomna till årets sista avsnitt med mig och Manko. Idag funderar vi på om Copa Mundial är sämre än andra skor som är dyrare. Vi gör några utmärkelser för årets bästa prestationer. Vi funderar på Arsenal och Manchester United lite. Vi funderar på tester inom fotboll. I början diskuterar vi kommande träningar för oss och om Manko har reflekterat materialet från 17.11. På slutet har vi lite utvärdering av coachen. Att hur kan man utvärdera en coach och lagledning och styrelse, och ska man alltid göra det? Höj upp volymen för Fotbollsfabriken Finlands podcast avsnitt nummer 28. Nåja, idag är vi på samma ställe båda två.
Ja, det är bra. Det är väl första gången sen kanske oktober som vi har möjlighet att träffas.
Ja, nej, men jag tyckte att både ljudet och våra röster var under all kritik 26 avsnittet. Vi borde som prestera bättre, men inte så lätt via Skype där vid 11-tiden på kvällen.
Nej, det är så att det är både tekniken och sen tidpunkten som lite spela in där, så att vi får be om ursäkt för det och hoppas att vi ska kunna låta gladare och ha bättre ljud idag.
Ja, vi lovar att leverera bättre i fortsättningen och redan i avsnitt 27 med Mats Fors så var det ju bättre ljud och så där, tyckte jag i alla fall.
Ja, det var nog det.
Yes. Ja, hur är läget? Blir det jullov nu?
Ja, det blir jullov. Det är ju nu fredag när det här spelas in och vi har kvar julfest imorgon på det där vid skolan. Och sen är det nog jullov för hela slanten som gäller. Hur är det själv? Har du någon julfest kvar eller?
Nej, jag har just slängt in 200 vitsord och har lite projektarbete kvar ännu idag. Men att det blir nog jullov imorgon.
Ja, no, det låter bra det.
Ja, det har varit fartfyllda veckor här, men att vi är på benen ännu.
Ja.
Ja, ska du göra något speciellt på jullovet?
Nej, inte där någon resa eller sånt. Det är nog att vara med familjen, släkt och vänner som det där gäller.
Mm. Ja, själv sticker till Gran Canaria här 26.12 och är borta 2 veckor nästan. Så jag blir nog en julisöden, som de sa på Yle Vega, då de intervjuade mig.
Ja, och det här var ju också faktiskt en av läsarfrågorna som jag fick in här i korridoren när jag gick till den här inspelningen, att var PC ska fira nyår, så nu fick vi svar på den frågan.
Ja, just det. Okej. Ja, jag ska se här snabbt om jag kommer in några fler frågor idag. Ja, inte riktigt nya i alla fall. Yes, jag tror att vi ska börja med att se lite på våra träningar eller kommande träningar för oss. Hur är det här? Har du tränat något själv på sistone och har ni börjat med fotboll?
Ja, det har faktiskt nu det där sista 10 dagarna jag tränat lika mycket som de senaste 3 månader sammanlagt. Att det har blivit faktiskt en par länkin. Du ser, jag har pulsklockan på också. Det är ju ett tecken att man lite så där försöker aktivera sig. Och sen har vi också haft 2 fotbollsträningar med Kungliga Vasa de här söndag kväll klockan 8, så som vi traditionsenligt har, och det har varit bra gå på, så att det har nog kört igång satsningen mot 2020-säsongen.
Mm, en ganska bra tid, för det finns inte så många ursäkter för att vara upptagen på söndag kväll egentligen.
Nej.
Har ni mycket folk där och tränar?
Ja, vi har nog haft mellan 15 och 17 upp mot 18 gubbar har vi haft nu.
Mm, jättebra. Ja, jag tränar just 5 pass på 5 dagar faktiskt. Sen rinkbandy måndag, gym på morgon före jobbet och fotboll på kvällen. Tisdag morgon, gym före jobbet. Hur många var det där nu? 4 redan.
Ja.
Och så onsdag paus och igår var jag efter jobbet på gym. Så jag blev 3 gympass och
ja,
2 bollpass. Och ikväll är det fotboll ännu, men det blir faktiskt mitt i en julfest. Jag ska på med några kompisar, så vi får se. Jag har nog lovat att komma dit en timme, men kan hända att jag inte har fotbollsskorna på idag.
Ja, du har lovat att komma till träningen och inte till julfesten någon timme.
Jag lovar både och. Jag måste avbryta där i mitten. Ja. Och så får vi se då. Det är knepigt med det här schema ibland.
Ja.
Båda är viktiga. Ja, nej, men vi har kommit igång med FC Korsholm också här. Tränat ett par gånger och ser riktigt bra ut. Mycket folk och vi har folk som är 100% och lyssnar 100%. Så det nu blir en bra start och målet nu att stiga till division 3. Och kontraktet har jag här i bilen och ska underteckna och lämna in idag. Så jag är på gång.
Ja, just det. Det var ett intressant uttalande så här redan i december, säsongen före. Division 3, från bottenstrid i division 4 till målsättning division 3. Vad det där, har du något ytterligare du vill dela med dig om gällande det här?
Nå, vi siktar på att göra bra träning och vi har ändå ganska unga spelare och flera på inkommande nu, så det blir ju nog ett annat lag än i fjol och ett annat go troligtvis och sådär. Tre målvakter på förra träningen också, så det är hyfsat mycket folk, sen ska kvaliteten upp på det ena och det andra, men att det blir intressant och vi kan kanske diskutera mer efter säsongen varför den här målsättningen fanns och vad den betydde och hur det lyckas får vi ju se, men att om vi spelar 1-1 med Kungliga i fjol då vi hade en dålig säsong, så då finns det ju nog chanser att bättra på och utmana allihopa.
När du har just det där att dra upp, så då kan jag nog inte säga någonting gällande det, för att Kungligas och min personliga målsättning är ju att vinna varje match 5-0 och sen är det då plus eller minus där då lite beroende på, så att det där resultatet är nog faktiskt som en nagel i ögat för undertecknad.
Yes. Nej, men det som är intressant också är att okej, hög målsättning och många börjar fundera på målet, men jag sa att ja, målet är nog en grej, men det är resan dit som är bäst, så nu ska ni njuta här i 9 månader.
Precis. Kan i många sammanhang appliceras.
Ja, får vi se om målet uppnås eller inte. Så. Tänkte vi skulle komma in på dagens första ämne här förutom våra grejer då. Och vi ser lite på Arsenal och Manchester United här till näst. Arsenal får nu Mikel Arteta som coach, som har varit Pep Guardiolas assistent eller andra coach där i Man City. Och ja, vad väcker det för tankar hos dig?
Ja, det är klart, det är ju ett av de intressantaste tränarnamnen som var aktuella, måste man nästan säga, just med tanke på sin Arsenal-koppling, men också i övrigt. Ibland är det ju så att man på olika ställen ser att man kan kompensera mycket, att bara man nu har ett stort sån här hjärta, men att då är ju frågan att hur mycket kan det kompensera brister i kunnande eller annat, men jag tror att han var nog säkert, om inte första alternativet så åtminstone andra alternativet, och att man har lyckats få honom är ju ett bra tecken, och nu är det viktigt då att laget och supportrarna ställer sig bakom honom, att han fick väl ett ganska långt kontrakt också, förstod jag.
Ja. Jag har inte själv så många åsikter, men det är ju bra att den tidigare spelare med ett Arsenal-hjärta, det är säkert. Vad tror du om det skulle vara någon annan coach som Ancelotti eller någon som fick sparken, nu skulle någon sådana kunna komma in och göra det?
Det är ju lite, tycker jag, sådär som med Mourinho i Manchester United, att det kan inte bygga något riktigt långsiktigt, utan att det skulle i så fall nog ha varit mera en kortsiktig lösning för att reda upp den här säsongen och möjligen nästa, men att jag tycker just att de här Ancelotti och Van Gaal och Mourinho och de här äldre i gamet så börjar nog ha gjort sitt när det gäller den absoluta toppen och att faktiskt utveckla någonting. Att de har ju varit med länge och man vet ungefär vad man får, men att så stor utveckling har jag nu inte sett just på när det gäller det som Ancelotti har tränat senast till exempel.
Ja. Det är ju det att nu ska det hända någonting snabbt för Arsenal, för det är lika långt upp till typ topp 4 eller topp 6 som det är till nedflyttningsplats. Så det ska sen komma in poäng här nu under julen och efter julen förstås och hela våren. Så att, inte vet jag vad målsättningen är, men att kanske Europa League eller något sånt finns ännu lite där i baktankarna. Så ja, det var ju nog en sån här lösning som kan ge resultat snabbt tycker jag, medan just de här äldre personerna skulle kräva mycket mer tid att utveckla saker kanske och så där. Men att förstås bara spekulationer av mig, men att lite sådär känner jag, det känns helt bra, det känns som att det kan bli någonting som blir bra snabbt, sen kanske det blir sämre på nytt och så måste det vara någon process, men att så där på kort tid kan det nog hända ganska mycket och förhoppningsvis att det skulle hålla i sig ända till maj.
Ja, och det är ju, man var ju, eller fansen var ju nöjda då Ljungberg kom in, men då visade det sig att de klantade till sig nog de här spelarna ganska mycket ändå, så att inte kan ju en coach påverka allting, utan det har väl nog varit ganska farsartat där i försvaret, vad jag har förstått.
Mm, ja, no, främst då folk har ställt om, de har vunnit bollar av Arsenal, så har de kontra och gjort mål med snabba anfall och allt möjligt. Själva jag missar väldigt mycket matcher, men jag har försökt se lite highlights och sådär här senaste månaderna. Men att på något vis har man lite mindre intresse då jag går dåligt, vilket man inte borde ha, men skulle allt gå bra skulle man ju se lite mer matcher.
Ja, men å andra sidan så när elever pikar en för förluster så inte överger man ju sitt lag ändå på grund av en sån sak, utan det är ju nog att i vått och torrt stöda sitt lag som gäller.
Yes.
Ja, vi måste ännu säga några ord om Manchester United förstås här. Solskär har ju varit rätt bra på gång. Det är ju slagit två topplag, eller ja, Tottenham och Man City i alla fall här på sistone. Så inte så dåligt, men sen kom de tillbaks mot lite lättare motstånd på pappret i alla fall. Det var väl Everton som de kryssade med här och var nära en förlust där. Och sen hade de 0-0 i kuppen här, men vann 3-0 i andra halvlek. Så ja, lite up and down där för Manchester United. Men att kan man slå både Man City och Tottenham, som är nog ganska bra på gång emellanåt. Och ja, jag tror nog Manchester United-fansen är ganska nöjda just nu med läget, så just vad som sker här kring jul och efter jul är ju det som blir ganska avgörande för Solskär. Han tränar slut på spelarna nu igen och de kommer att ta slut snart, eller kommer den här bredden i truppen att räcka till för att göra bra resultat nu en månad framåt eller inte? Ja, jag vet inte. Vi får se, vad har du för tankar kring United?
No, det var väl nog just det att det såg väl nog, det var spännande just de här två matcherna mot Tottenham och City, att jag vet inte om det var rykten att det var just sista chansen för Solskär, och lyckades han, må det nu sen vara rykten eller inte, men att han lyckades ju nog då köpa sig lite tid kan man säga, och nu kommer vi ju då in i den här perioden här vid jul och nyår som traditionellt sett är ganska utslagsgivande med många matcher på relativt få dagar.
Ja. Nej, den här helgens omgång är ju inte Liverpool med annars, så det beror ju på att de nu har gått i final.
Ja, det var ju bland annat jag hackade väldigt mycket ner på Liverpool när de ställde upp med de här 13-åringarna i ligacupen eller vad det var, men sen hade man inte läst på tillräckligt och det visade sig att då de hade match då nästa dag på några 1000 kilometer bort, så att det därav den förklaringen. Jag har nu inte följt med heller om när det här matcherna spikades, hur flexibla man har varit från förbundet att ställa de här matchdagarna och hur Ari Klopp har varit och så vidare, men att det fick ju förstås sin naturliga förklaring då direkt dagen efter när de hade match på annan kontinent.
Mm. Vad heter den här turneringen? Det är ju de bästa lagen från varje världsdel som är med i alla fall.
Ja.
Kommer inte på vad den heter nu.
Nej, jag vet inte heller.
Men det vann i alla fall 2-1 i semifinalen igår. Och det här målet kom väl i 93, om jag minns rätt. Och nu har de mot Flamengo imorgon lördag.
Mm.
Så det är final då. Ja, desto mer vet jag inte. Jag har nog bytt öppning själv ganska mycket. Jag har varit alla möjliga som har spelat tillsammans. Men att vunnit har de gjort och de är i final i alla fall. Och vad menar du med 13-åringar? Var det 18-17-åringar?
Som det var väl ganska unga, ja. Just någon Liverpool-fan som jag pratade med, så han kände igen ett namn ur den här truppen. Och det var ju ganska roligt, och det kom den där bilden från när det är tre fotbollsproffs, om det är Kina eller Japan, som spelar mot några 100 barn. Ja. Jag vet inte om du har sett det klippet.
Ja, ja, ja.
Så då stod det att då Aston Villa mot Liverpool, och så springer de små kidsen efter. Och klart det är bra att få bra matcher och så där. Och jag har nog inte någon uppfattning om hur de klarar sig så där i förhållande till förväntningarna. Men
ja, hur gick denna matchen?
Liverpool förlorade nog, jag tror nästan det var klart, men ja, jag vet inte, åtminstone förlorade.
Ja, ja, precis. Så Liverpool har ingen match i helgen, kan man ju tipsa om åt de som har fantasy. Däremot var ju jag och bytt Firmino mot Salah en gång till nu. Jag har bytt hit och dit de där två, så bytte jag in Salah nu, men så också jag sen att okej, han har ingen match i helgen. Men det är klassiskt, det är så där det brukar gå. Sen tänkte vi skulle se lite på fotbollsskor. Jag har skaffat ett par Copa Mundial. Hittade faktiskt på Findit, en sån där sida på nätet. Hittade ett par splitta nya i exakt min storlek för 50 euro. Så ja, det blev dem, och nu har jag tränat två gånger med dem. Vad har du för skor som du spelar med?
De som jag, nu har jag ett par Nike Tempo, men de som jag helst spelar med, så det var nog de här Adidas Predator-modellen som fanns för en 5-6 år sedan, så de tyckte jag att var riktigt passa mig bra.
Ja. I princip alla Adidas skor passar bra på mig. Jag har ganska bred fot, och Nike känns lite för smala ibland. Men nu är ju då frågan om de här klassiska Copa Mundial är sämre än sån här Predator och Adidas med lite dyrare. Än och dyrare är de. Är de bättre än Copa Mundial? Det är ju frågan här nu då. Jag ställer den av dig först.
Ja, jag skulle säga att man kan inte ge något svar på det. Att det beror helt på från fall till fall vad man trivs med. Som kuriosa kan ju nämnas att en gång när vi hade match med Kungliga, så hade hela vår öppning själva svarta skor, medan motståndarnas övre elva inte en enda hade svarta skor. Så det är ganska traditionsdrivna i Kungliga Vasa, men så har vi också haft våra största framgångar på plan, så att säga, för ungefär 10 år sedan, så att det är ganska så här retro. Men jag skulle nog säga att nu finns det ju spelare som har Copa Mundial ännu, kanske inte i den här riktigt absoluta världstoppen. Så men att nu på finsk liganivå, där går kanske gränsen.
Ja. Ja.
No. Det är ju mycket med den där känslan och så där. Och själv hade jag nu lite att jag tyckte att jag fick inte riktigt all kraft i de här längre passningarna med Copa Mundial. Och speciellt inte med de här Mundial-team, eller vad de heter, de gruskorna.
Mm.
Så de fick jag nog inte passningarna till flyg riktigt långt med. Men, så att det är nog främst kanske av den orsaken som jag inte har haft Copa Mundial på 10-talet år. Men innan dess så tyckte jag nog om dem.
Ja. Det som jag har känt nu då på två träningar är att de är helt bekväma och har funkat, och överlag har något bra. Sen tror jag inte att det kommer att skjuta lika bra. Jag har till att börja med ganska dåligt skott, om man ser på mina egenskaper, är nog skott ett av de sämre, speciellt från längre håll, om det inte på volley då. Det går helt okej, men att skjuta från marken i matcher när man springer med bollen, så det är nog en av mina sämre egenskaper.
Hur är det om man försöker skjuta från avspark Vi försöka hemot Norrvalla i somras.
Vi har redan diskuterat i podden. Den gick ju nog nätt och jämt fram till mål. Jag skulle den ha gått kanske, jag vet inte säkert. Jag var jättetrött då, men hur som helst, jag tror inte jag kommer att skjuta lika hårt med dem där och inte lika smidigt att komma till skott på något vis heller. Vi får se. Jag ska testa vidare ännu. Sen tror jag också, som du nämnde om långa passningar här, att jag vet inte om de där långa passningarna kommer att sitta lika bra som med andra skor, så vi får se. Men ett bra par backup-skor blir det ju i alla fall, ganska billiga, så får se om jag köper ett par till Adidas som inte är svarta, och då flyger det bättre. Alltså, vi ska se där. Ja. Men en bra nödlösning var det. Mina förra skor hade gått sönder i alla fall. Så. Och någon benskydd har jag inte hittat i år, fast jag nog hade sista matchen i fjol.
Ja, jag hade slarvat bort mina från juli till september, men sen på avslutningen så fick jag ett par benskydd nu från lagledningen. Så
ja.
Det var väldigt vänligt.
Mm. Lysande. Ja, jag tänkte vi skulle diskutera lite tester för fotboll, vilka tester man kan göra så här. Vi ska nog inte gå djupt in i det kan man ju göra i 20 timmar, men kommer du ihåg något tester ni har gjort då du spelade på lite bättre nivå för?
No, det var väl det här dels max i knäböj och sen 30 meter slöpning och sen det här olika spänsttester. Och sen då också förstås det här beep-testet, men det hade jag som målvakt alltid lyckats undvika.
Klassiskt. Ja. Nå, man kan fundera på de testerna. Beep-testet, ja, de rekommenderade från bollförbundet då man har något fysskede i B-kursen, om jag minns rätt. Och nu är det bra. Förr sprang man mellan två linjer fram och tillbaks. Nu för tiden springer man väl cirka 20 meter och så ska man gå runt en kon som är ungefär 5 meter bort och kom tillbaka och ställa sig på linjen och så pipar det igen. Så en liten vilopaus däremellan kan man kalla det. Så lite mer likt fotboll blir det ju. Och det där att springa från linje till linje, så det är ju inte riktigt fotboll, för man hinner ju aldrig stå stilla eller gå eller någonting som man ändå gör i fotboll.
Mm.
Så okej, okay, det rekommenderas ju nog att man ska göra de här testerna, men sen kan man fundera med vilka lag man gör dem och vad man har för nytta av det och hur man ska följa upp det. Så nu kan man göra beep-test. Det beror lite på vad man har för spelargrupp också och så där. Det är nog helt okej. Okay. Det är spänstestet, så det är väl typ att man böjer sig ner och hoppar upp på en matta och så är det någon data som kollar hur länge man är i luften. Hur många sekunder. Eller räknar du något sånt. Men att samma sak där. Men sen i året speciellt kan man ju se att sker det någon utveckling på längre tid. Med juniorer. Nåjo, beror på. Jag tror det var i det här Sami Hyypiä akatemia. Som alla i Finland tror att det är bra. Inom citationstecken alla. Så där har man väl massa tester åt 10-åringar. Har haft åtminstone. Ligger en 10-åring på soffan ett år, så kommer den ändå att göra bättre i många tester om ett år, eftersom den har växt, den här personen. Så det är ju totalt onödigt att göra vissa tester då, som till exempel spänst, för att om man växer helt klart och tydligt så kommer man att förbättra det ändå. Man kan ju göra tester och se att skulle det försämras, så vad har hänt nu då? Men ja, det känns lite onödigt med unga juniorer. Skulle göra det med äldre i så fall, och seniorer främst. Snabbhet på 10 och 30 meter brukar man ju ha. Nåja, nu kan man ha det. Men att det är ju, vi har ju talat om snabbhet förr här också i podden. Och snabbhet för fotbollsspelare är inte bara att springa från A till B rakt fram allt vad man orkar. På en signal, det är ju inte det. Eller man kan göra det utan signal med sådana fotoceller också. Men att nu visar det ju någonting. Nu visar det ju om man är långsam på 30 meter. Det gör det ju helt klart. Sen kan man jobba med den där snabbheten. Men samma sak där, om det ska vara en 10-åring, så du blir antagligen snabbare till nästa år, fast du inte idrottar, bara genom att du växer. Så om du inte blir snabbare, vad beror det på i så fall? Och det är himla invecklat det där att fundera på. Så ja, nu kan man ju mäta det, men fundera noggrant på vad man ska göra med de där testerna och hur ska man följa upp dem och hur ska de analyseras och hur blir det någon nytta av dem i slutändan.
Det är väl nog det där just som vi skulle kunna göra en korstyngstavla av när det gäller testning överlag, just att man funderar vad är syfte, vilken nytta har vi av de här resultaten, hur ska det följas upp och varför gör de vid de här testen. Att testa bara för att testa, så det är ju nog inte att rekommendera alls.
Nej, det är det som blir så dumt. Jag har gjort allt mindre test genom åren med alla lag. Jag är med för att fotboll är så specifikt på planen då. Och fast man löper sämre än någon annan i BIP-testet så kan man ändå prestera mer på fotbollsplan. Och fast man ska bland de sämre i BIP-testet kanske man presterar bättre i matcher, både fysiskt och annars. Så det blir som så knepigt. Det var annars intressant, jag sitter säga exakt hur gammal jag var, men jag var junior och vi sprang, var det 3000 meter på tid eller så var det 12 minuter så långt man kom, alltså ungefär ett Coop-test. Och jag var bäst i det där laget jag spelade i, det var inte någon fråga om saken kan jag säga, för det var inte så bra lag på juniornivå. Anyway, så coachen sa att ja, fotboll, så där är det olika för alla, men konditioner kan vem som helst skaffa sig lika mycket, så det här testet kan man ha. Men där var ju spelare som var kanske 7:e bäst, 8:e bäst och 12:e bäst som var bäst på det där testet. Och det säger ju sig självt att den där 12:e bästa inte i öppningselvan ändå. Så inte har han någon nytta av det där testet. Och jag som var klart bäst i det där laget så jag var dessutom ett år äldre än nästan alla andra. Det gör ju sitt också. Så ja, inte vet jag om jag var på 7:e plats eller något i det där löptestet, men att det visade ju någonting för fotbollen. Det var ju i matcherna så var det ju någonting helt annat än vad vi gjorde där. Plus att det där som coachen sa, så det stämmer ju inte att alla skulle ha samma förutsättningar att ha bra kondition. Det vet vi med typ 1 och typ 2 muskler att vissa har mycket bättre förutsättningar att löpa långt och vissa har förutsättningar att vara snabba och gör mycket jobb på korta sträckor och vill lite emellan och prestera på det viset. Och jag var ju en sån, så det där passade inte mig alls. Så katastrof i efterhand, men det var ju inte någon hög nivå heller, så det är ju ingen stor grej. Vi testade ju inte det så många timmar per år. En 3 timmar per år kanske vi satt ner på att förbereda och göra det där testet.
Mm.
Så där hade vi det. Ursäkta. Men att, ja, så jag tror jag gör så mycket testa bara för att testa. Ibland kan det ge lite psykisk hårdhet också, de testerna. Man blir van att göra dem. Och ska man då göra dem sen på någon högre nivå i något riktigt bra lag eller landslag, så har man ju testat dem då redan. Men att överlag så de känns lite så där, de där testerna. Att är de nog nödvändiga eller inte? Så kanske få lite mer fotbollstester i så fall. Det skulle måste vara inblandat någon boll eller någonting lite mer, tänker jag. Men det är svårt. Men att istället kanske videofilma fotbollshändelser och analysera dem på olika sätt och se hur många gånger en viss spelare gör prestationer på 10 minuter till exempel. Och det är något som viktigare än om den har sprungit i BIP-test eller hoppaspänst eller något annat. Sen minns jag ett lag jag var i, så hade vi, man skulle göra helknäböj med så hög vikt som möjligt. Det var i maskin, så lite lättare än att ha stången på ryggen. Var det samma ni hade eller?
Nej, vi hade med stång.
Ja, utan att den är i maskin. Så.
Ja.
Ja. Ja, vi behövde ha 2 som säkra ändå, minns jag. Det var där i Åbo. Men att vid 220 kilo fick jag sluta, för då trodde jag skulle börja skada mig sen. Så jag tog ganska mycket i det där och inte hade tränat mycket på det för. Men vad gjorde vi med den kunskapen då? No, ingenting. Vi kunde lägga vissa nivåer som jag skulle träna för att förbättra mina baklår eller någon, men det hade jag någon nytta av det där testet inte.
No, vi hade faktiskt en som just gick framåt från första testtillfälle till det andra testtillfälle i maxknäböj, och det syntes också markanta skillnader sen på det här 30-meters testet.
Mm.
Så att det var ju då en gång som det ändå som sa någonting att det där han var svag då första tillfället och ganska långsam och sen starkare och snabbare. Så att det var ett sån här praktexempel att det nog kan funka också.
Mm. Det kan bero på ganska många saker.
Ja.
Också att han inte var i normal form denna första gången. Men coachen ger sig själv en klapp på axeln och säger yes, det har vi gjort bra.
Ja.
Ja, naja, så lite si och så med de testerna. Man ska inte sätta för mycket pengar på dem. Däremot har vi satt pengar med vissa lag jag jobbar med på att alla gick till fysioterapeut och de kollade upp varenda led i kroppen och en massa sånt. Och så fick vi typ 40 olika övningar man kan göra för att stärka upp vissa leder och grejer och sånt. Men de fick ju jobba med sånt där de hade problem då, om de hade problem med något sådär. Det kändes ganska vettigt ändå att sätta någon sorts tid på och pengar förstås och kosta någonting. Men att det var inte så dyrt och jag gav ändå någonting. Och fast man inte hade problem då så hade man kvar det där pappren och kunskapen till framtiden. Så på det viset ganska vettigt. Hade inte så mycket med fotboll att göra men med kroppen förstås. Och så det kändes helt vettigt. Och det var nog Mossanders idé också så det var ju inte min idé på det viset. Så en bra kombination där med en fysioterapifirma i stan som är granne med Sports Office som är fotbollsfabrikens samarbetspartner. Så fick vi in det också. Bra, men ännu någon tester?
Nej, jag tycker att det, du får sen ta och redogöra för det här med antal prestationer eftersom matchbilderna kan se väldigt olika ut och så vidare att hur man får det tillförlitligt. Men att det kan vi säkert spara till vårvintern.
Ja, och just om man skulle filma en spelare på träning vad den gör 10 minuter. Man kan ju se egentligen allt den gör förutom att gå eller jogga. Varenda spurt, varenda gång den är inne och försöker bryta eller täcka. Eller bara göra sådana fotbollsprestationer på 10 minuter så skulle man kunna skriva upp och lägga dem per minut också. Och så där och se att vad händer egentligen. Är det för lite prestationer? Är den för passiv? Rör den sig för lite den spelaren? Eller vad gör den? Och kan man förbättra det på något vis? Och så vidare. Sånt var det jag menar. Vi närmar oss årets slut också. Så jag tänkte vi skulle kanske ge någon sån där årets utmärkelse. Hit och dit. Jag sa att du skulle fundera lite på årets spelare i Finland. Om du skulle måste nämna någon.
Ja, då det där, främst landslaget eller vem som helst?
Ja, kanske landslaget.
Ja, då säger jag nu den här målvakten Luke Hrdecki som spelar i Tyskland.
Mm. Ja, han har nog varit grym, han skulle nog vara topp 3 för mig också. Han och Sparvsko kom på delad andra plats efter Pukki, för Pukkis alla målvägen och så tungt för mig så. Så där har Finland en bra spelare som juniorerna ser upp till 100%. Så. Och har gjort grymt mycket mål och viktiga mål. Och på sätt och vis varit det där lilla extra som tar Finland till EM. Förutom Sparv och Radetski som har varit också såna kryddor. Så vi har lite olika där.
Ja, jag hade glömt bort Pukki. Jag hade sett att du hade skickat den där frågan. Så det var nu jag tänkte ut det här bara så där snabbt. Ja, men det är klart det att Pukki har varit det där en väldigt viktig de senaste åren för Finland och just den här Norwich-kopplingen att man försöker ju ordna det där en fotbollsläger i samarbete med Norwich nu också eftersom att rida på den här framgångsvågen så att det där det är klart det att Pukki är årets spelare.
Mm, ja. Vi ska se årets spelare i världen. Om du måste säga igen.
Ja, så är det kalenderåret eller
ja,
kalenderåret 2019.
Utan att fundera allt för länge.
Ja, jag ska fundera en 10 sekunder.
Man kan säga min då först.
Ja.
Jag tycker Messi har varit bäst i åren. Han har presterat bra. Barcelona har kanske inte alltid presterat bra, men att utan honom skulle det vara katastrof så jag sätter nog mitt på Messi. Ronaldo har haft lite tyngre år på sätt och vis, men han är ju modigare som byter klubb på sitt sätt, om man vill kalla det modigare. Skulle Messi hålla på att byta klubb nu som då, så skulle nog hans karriär vara annorlunda också, som en vad den är då den är hela tiden i Barcelona. Det blir inte så stora omställningar. Medan Ronaldo måste få en ny kommunikation med nya lagkamrater hela tiden. Därför har han kanske inte gjort så mycket mål nu på hösten, men sen hoppar han ju 8 meter upp i luften och nickar mål häromdagen som alla har sett på internet.
Det var faktiskt ett väldigt snyggt mål. Det var ju 71 cent upp och nå 2,50 någonting som...
2,56.
2,56 som han nådde bollen med, och den här backen hade nog inte riktigt mycket i sett emot. Och det kommer ju väldigt lämpligt för Ronaldo att han har nu sista... månaden varit utsatt för en del kritik, att börja han vara slut och så vidare, men då de hade frågat Varane i det där Real Madrid att är han slut, så sa han att väl någonting bara att Ronaldo är Ronaldo, att när man minst anade så slår han nog till, och det här målet nu så det där var ju väldigt det där snyggt nog.
Man har aldrig sett något liknande.
Nej.
Kanske i basket, men...
Ja.
Ja, har du kommit fram till någon spelare?
För att inte nu säga samma, så får jag väl säga Salado i Liverpool, kan vi det där kasta in sådär.
Ja, det är nog ett bra val. Yes, jag tänker ännu på Mbappé, att Frankrike vann VM, men det var ju 2018 förresten.
Ja.
Det var inte förra sommaren, annars Mbappé är nog bra, men jag ska behövt vara turnering i somras med landslaget ännu. Så skulle det ha varit kanske Mbappé i så fall. Yes. Vi ska ännu gå vidare här till någonting annat. Har du hunnit reflektera materialet från 17.11 då vi hade föreläsning?
Ja, det här ser de här gällande det här Treyers föreläsning och just det här med anspänningsnivån och prestation, så det är nog det som jag mest har det där han fastna för. Jag har inte hunnit se de här klippen som du har också delat länkar till, så att jag har nog inte hunnit reflektera något desto mera.
Ja, där kommer jullovet in perfekt. Okej. Okay. Det är nog många kvällar, många timmar här och där i mitt liv de senaste 10 åren som jag suttit och studerat saker på ett papper eller gått in på en dator, och då man suttit 2 timmar tänker man att vad håller man på med egentligen, men sen har man den här kunskapen och sen har man nytta av den i framtiden, och man blir bara smartare vad gäller fotboll och allt möjligt, så eller ens att reflektera kan jag säga, även om det är ansträngande att hitta tid för sånt, men det är nog bra att göra det. Så du har inte kolla desto mer på materialen. Men att vi har ju pratat om jättemycket där, så bara du kollar igenom att ja, det där var ju det där och det där var det där.
Ja, nu har jag sett igenom det, men ja, på det sättet att om det skulle vara något nytt som jag skulle ha nytta av, så det där, på det sättet har inte jag reflekterat.
Ja. Okej. Okay. Ja, nu med reflektioner är mycket att det är bra att man har hört det förr och så får man det på nytt och så reflekterar man det ännu på en gång, så vet man att man kan det, för det intressanta här i livet är ju att man vet inte vad man kan alltid. Man kanske vet vad man inte kan, men man vet inte hur mycket man redan vet.
Jaha, ja. Så kan det vara, ja.
Det är en intressant tankegång. Tänkte kolla sådana här, då du har spelat förr och sånt. Har ni fått utvärdera massa inom laget? Har ni utvärderat tränaren med några papper och blanketter och massa 100 olika grejer inom lag eller föreningen och sånt? Har det varit mycket sånt genom åren?
Inte har det varit något mycket vad jag minns. Kanske något lite, men inte så där. Åtminstone inte överdrivet mycket. Men, ja. Mm. Nej, det har nog inte varit så mycket av den biten.
Ja. Jag menar, intressant nog att utvärdera förstås allt möjligt, men måste också fundera vad som är målsättningen med grejer. Löns det att alla får utvärdera och säga vad de tycker om något, då det redan finns ett mål som gör att det förstör mångas upplevelse, det där slutmålet och så vidare på en seniornivå. Så det det är inte alltid vettigt att utvärdera coachen och lagledningen och styrelsen och så vidare och så vidare, utan ibland ska man kanske som spelare bara rätta in sig i ledet och förstå sin roll och sin uppgift och ja, liksom mer på det viset, beror på situation och var man är. Men att ja, det är intressant. Som tränare får man nog kritik här och där ibland. Och det är klart att det kommer kritik om 11 spelare och man har cirka 20 spelare. Så alla kan inte vara nöjda, det är helt omöjligt. Det sägs så här att om du vill bli ledare så ska du vara beredd att inte göra alla nöjda. Men om du vill göra alla nöjda, då ska du börja sälja glass.
Ja, det låter nog vettigt, för att just det där med utvärdering av coach, så att om du frågar den där femtonde spelaren eller tolfte spelaren eller sextonde spelaren som inte alls slipper in på plan, så kan det nog hända att det kommer inte det där five stars and a wish, utan det kan nog hända att det kommer ganska rätt fram kritik då, och hur saklig det ändå sen är då det ändå jobbar med känslomänniskor.
Ja, sen är det inte bara så enkelt, sen är det spelare i öppningselvan som har lite en egen agenda, ett eget ego, och kompisar som är utanför öppningselvan som kan komma ganska mycket kritik som beror på människors känslor och så vidare. Så vi har faktiskt inte utvärderat fjolåret nu, men det skulle vara intressant att göra faktiskt här. Därför att vissa år får man kritik, då man, eller negativ kritik, då man verkligen inte har förtjänat det. Andra år då man har förtjänat det så får man inte, så det finns som ingen logik i det där. Människors känslor som spelar in så mycket i sånt här, så är nog knepigt med utvärderingar. Och frågan är just om man ska göra dem överhuvudtaget därför, eller ska typ en lagledare eller någon bara ha en chilla diskussion med folk istället.
Ja, det är ju nog som utvecklingssamtal är ju nog väldigt, väldigt bra att ha, tycker jag, åtminstone på högre nivå.
Sen är det ju intressant att man har inte så hemskt mycket tid alltid som tränare på amatörnivå. Att skulle man ha jättemycket tid skulle man ha många, många samtal med spelare, enskilda samtal, allt mer, men frågan är att ska man satsa på det eller satsa på att dra bra träningar?
Nej, det är nog just som därför som det är så intressant också fotbollen, att det finns så många olika nivåer och att man måste se att vilken situation man befinner sig i och vad lönar det sig att prioritera. Det är en helt annan sak just om du är riktig proffstränare på heltid med professionella spelare, eller om du det där är tränare i division 4 och det finns sådana som inte kommer på en enda träning. Till exempel.
Ja. Sen kan folk tycka att tränaren inte drar till så bra lagfilis. Det där är så himla tudelat. Man måste vara ganska hård mot gruppen, sen kan man vara ganska passligt hård mot enskilda spelare, ganska mjuk till och med. Men mot själva gruppen måste man vara ganska hård och ha ett bra grepp ofta. Och så om man har tidsbrist måste man kunna peka ut enskilda prestationer som har varit fel så att alla förstår dem. Fast man nog mest ska peka på det som är rätt, men i alla fall. Man måste kunna hitta sådana grejer. Man måste kunna få dra i skämtsam stil också situationer som har hänt och annat och pika på fel som en spelare gör, eftersom det oftast gäller flera, och få fram sådana, speciellt där finns tidsbrist i ett lag. Så om folk sen tycker att de blir utpekade eller någon, så är ju bara synd, men att jag vet inte, det är nog som svårt att uppfatta en om de tycker att man som är nästan mobbar dem eller något på grund av sånt här. Då brukar jag säga så att ni ska vara med för 10-15 år sedan och sitta. Sådana coacher det fanns här i trakten, alltså det var någon som ord och inga visor och det ropades hit och dit. Så när vi nu ligger på 20% av den nivån så tycker jag nog att man kan tåla det mesta. Det med lagfilisen, nu ska jag nog säga att jag har nog aldrig spelat någon roll för mig och mina lagkamrater, varken på lägre eller högre nivå, hurudan tränaren har varit egentligen. Det där med lagfilisen är nog mer att man går in och gör sitt bästa, man vill vinna situationer, man vill vinna matcher på träningarna, man vill vinna seriematcher, man kämpar tillsammans. Sen när man umgås med lagkamrater både under träning och match och efter och före och sådär och kanske på fritiden, så det som blir lagfilis, och då är filisen bra. Sen finns det olika grupperingar och gäng i laget, men man måste kunna fungera med alla. Och det är det där som är lagfilis. Sen kan det hjälpa med bastukvällar och teambuilding hit och dit och sånt, men att det ligger i var och ens hjärna det där att det finns lagfilis, och det var och en ska ta ansvar för det, och det är nog inte så mycket upp till tränaren egentligen, borde det inte vara, utan det är nog det där mellan spelarna och var och ens ansvar, tycker jag. Sen kan tränaren hjälpa till med det på olika sätt om den har tid och möjlighet.
Ja.
Så inte vet jag med Janne Anderssons första uppgift att gå runt och se till att folk tycker det är roligt att vara i landslaget, tror jag inte.
Nej.
Och så minns jag ännu att i Örebro så fick jag höra att Sixten Boström jobbar ju där då, som första tränare, så det var också i något skede där det kanske hade gått 4 månader av för säsongen, och så kom någon och sa att assisterande tränaren att Sixten har inte pratat med mig någon här i år. Ungefär. Om man inte har gjort det så är väl allt bra då i så fall, annars skulle han väl ha pratat med dig. Men att folk vill ha så mycket uppmärksamhet också, speciellt på högre nivå, elitnivå förstås. Så det är nog mycket sånt där, hit och dit. Yes, men jag tror vi ska börja säga god jul här åt våra lyssnare.
Ja, vi får önska det. Och det där, vad har vi för tips inför jullovet nu här, om man har någon jullov?
Ät passligt av allt, vilket vi inte gör. Vi kommer att äta allt för mycket.
Ja.
Helt klart. Och se till att ha rutiner. Annars tappar ni bort er och blir deprimerade. Så kommer det att gå för mig.
Ja, instämmer.
Har vi något mer?
Lite röra på sig kanske också.
Lös några en par träningspass i veckan. Det känns mycket bättre att äta också. Och sova allt det där. Sen kan ju man kommentera det skolarbete som jag la upp på Instagram här.
Ja, här står ett skolarbete med en podcast. Och då undrar man ju... Det står att det handlar om fotboll och att det är finlandssvenska med lite finska ord. Och det där... Så vidare, så att det är de här finska orden som då kanske jag använder som kanske PC inte tycker så mycket om.
Nej, försöker jobba ganska hårt för svenska språken och sådär. Överlag och undvik finlandismer, speciellt då jag uttrycker mig i podcast eller i texter.
Men, du menar finlandismer?
Ja, och finska ord som kaveri och allt möjligt. Ja, men jag sitter ganska inrotat för dig från fotbollen, tror jag också.
Ja, det gör det, och nu kan vi ha ett temaavsnitt när vi går igenom. Jag tycker att de här terminologin som man använder, så skulle det ta då 5 minuter extra per ord om man skulle förklara det på svenska. Men vi kan nog ta ett sånt avsnitt också.
Det kan vara lite så. Ja, vi jobbar hårt med det där i A-tränarkursen och att hitta svenska ord på allting om det inte fanns. Eller folk kunde överlag inte. Till exempel att kom under bollen. Så, jag har aldrig sett någon som är under bollen. Du är på försvarssida. Så sånt. Det kan nog vara viktigt ändå. Ja, ganska kul annars ännu. Man kan läsa om gula röda kort, hjärnskakningar, olika fotbollslag och våra egna fotbollshistorier. Och vi småpratar om våra fritidshobbyer och annat. Ja, det är ju kul att se lite vad vi har pratat om och vad unga människor minns i alla fall härifrån. Så ja, helt intressant. Jag ska inte säga varifrån jag fick det där skolarbetet, men det är nog där runt 16-årsåldern någonstans, tror jag. Så häftigt. Men som sagt, god jul och gott nytt år.
Yes.
Dagens avsnitt i samarbete med Andreas Knips hembageri. Där kan ni köpa alla grejer ni behöver till julen. Och även i samarbete med restaurang Seglis och Gustav Vasa. Där kan ni fortfarande äta julluncher.